Hörni, vad härligt det är att ni sitter kvar här. Det är så att jag är lite fotbollsintresserad. Lite grann sådär. Och följer med lite grann vad som händer förstås. Så där också där, den världen, eller på att säga. Hur som helst i alla fall är det en känd fotbollsklubb som heter Liverpool. De känner de flesta till kanske. Det är till och med en stad i England, så det känner ni till i alla fall. Att den heter Liverpool, en stad där. Och de har fått en ny tränare nu som heter Jürgen Klopp. Klopp heter han, va? Klopp. Han sa så här när han började sitt jobb. Det första intervjun när han startade sitt jobb. Då sa han så här. Och där kan vi stå /- jobba för Jesus faktiskt också. Eller jobba för Liverpool. Klopp hävdar att livet på jobbet är långt ifrån enkelt. Men att det var just det faktumet som gjorde att han valde Premier League-klubben. Detta är den största utmaningen i världsfotbollen just nu. Jag har aldrig varit en kille som väljer den enkla vägen. Det här är det mest intressanta jobbet inom världsfotbollen. Det är intressant, säger han. Sen uttrycker han då hur... Ja, det är inte så bra i Liverpool just nu. Han säger, ingen är nöjd. Ingen har tålamod. Det är mycket jobb just nu. Men jag vill ha dessa killar. Alla i Liverpools familj är för nervösa. De är pessimistiska, för stora tvivlare. De har ingen tro. Historia är fantastiskt, men det finns bara till för att minnas. Vi måste skriva en ny historia. Vi måste byta från tvivlare till drömmare nu. Det var hans tal första dag på jobbet. Hoppas det inte gäller oss här. Att vi är pessimistiska och bara nervösa och tvivlare. Utan att vi är som Klopp säger här. Att vi måste skriva en ny historia. Vi måste byta från tvivlare till drömmare nu. Här ikväll. Vi talar ofta om kristenheten och hur det ser ut. Kanske när man är på den här platsen som Liverpool är på. Eller vad? Att man är för nervös och pessimistisk och tvivlar. Man har ingen tro för någonting. Ja, inte vet jag. Men vet ni, jag skulle bara önska här nu idag att vi tillsammans ska träda in på den här heliga marken och känna, wow, vi kan få tro igen. Ännu mer tro. Jag har varit med på en vandring tillsammans med er, med Israels folk. Detta folk som Gud utvalde, vet ni, med Abraham i spetsen och så vidare. Israels folk som var så upp och ner. De svek men fick ett nytt förtroende av Gud igen. Och så har vi följt vandringen med Israels folk. Josef till Egypten och sen Egyptens land, Röda havet, Sina i öken. Och så hamnar de vid berget förra gången jag talade. Sina i berg. Och där de fick budet att du ska inga andra gudar ha jämte mig. Det var det första budet. Inga andra gudar ha bredvid Gud. Idag så fortsätter vandringen med det här folket. Rakt norr upp igen, nordost upp igen och kommer igen till Sina, det vill säga, kommer till löfteslandet söderifrån. Och ni som känner till historien och kan Bibeln, ni vet att nu, fjärde Mosebok, så stannar folket upp. Detta stora folk som kanske är 2,5 miljoner människor, kanske ännu mer, som har gått på den här vandringen. Tänk er denna stora skara som står där vid södra gränsen på detta land, löfteslandet. Och ska de alltså skicka in spejare i landet. En från varje stam, 12 spejare sammanlagt är det. Ledare egentligen som ska in i landet för att bespeja landet. Och här är vi precis nu alltså. Här står vi nu tillsammans med detta folk. Har slagit läger och så skickas det in spejare i landet. Och då ska jag läsa i min bibel så här tillsammans med er. Fjärde Moseboken kapitel 13. Herren sa till Mose: sänd ut män för att bespeja Kanas land som jag ger åt Israels barn. En man för varje fädernestam ska ni sända. Var en av dem ska vara en ledare. På Herrens befallning sände Mose ut dem från öknen Paran. Alla var huvudmän bland Israels barn. Och så räknas det upp vilka de var. Och då nämner jag bara då. Av Judas stam var det Kaleb, Jefunnes son. Av Efraims stam så var det Hosea, eller Josua, alltså Nuns son. Vers 17. Men Mose gav Hosea, Nuns son, namnet Josua, står det här. Mose sände iväg dem för att bespeja Kanans land och sa till dem: dra upp till Negev och vidare upp till bergsbygden. Se efter hur landet är. Om folket som bor där är starkt eller svagt. Om de är få eller många. Om landet där de bor är gott eller dåligt. Om städerna där de bor är som läger eller om de är befästa. Om jorden är fet eller mager. Och om det finns träd där eller inte. Visa er modiga och ta med er hit av landets frukt. Det var den tid då de första druvorna mognade. De gav sig av och bespejade landet. Och så gick de in, står det här då. Vers 26, att efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade bespejat landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aron och hela Israels medighet i öknen Paran i Kadesh. Där de avgav rapport för dem. Och hela menigheten visade dem landets frukt. Och de sa till Mose: vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Och här är frukt därifrån. Men så kommer vi till det här ordet som smyger sig in ibland nu då. Och de säger: men folket som bor i landet är starkt. Och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Vers 31. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa: låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken, vi kan göra det. Men de män som hade gått upp med honom sa: vi kan inte dra upp mot detta folk. Till och med för starka för oss. Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sa: det land som vi har vandrat igenom och bespejat, ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Här är alltså ett antagande till följd av otro egentligen. Folket gör uppror, står det. Då började hela menigheten ropa och skrika och folket grät den natten. Och alla Israels barn knotade emot Mose och Aron. Men så kommer vi till vers 5. Då föll Mose och Aron ner på sina ansikten inför hela den samlade menigheten av Israels barn. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som var med bland dem som hade bespejat landet, rev sönder sina kläder och sa till hela Israels menighet: det land som vi har vandrat igenom och bespejat, ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss, ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet. För de ska bli som en mumsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem. Men Herren är med oss. Frukta inte för dem. Men hela menigheten ropade att man skulle stena dem. Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. Och Herren sa till Mose: hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland dem? Jag ska slå dem med en pest och utrota dem. Men dig vill jag göra till ett folk som är större och mäktigare än detta. Guds helighet visar sig här alltså. Otron spred sig bland folket. Pessimismen spred sig bland folket. Och det var det så här kaos verkligen. När otron kom in. Men Mose, han ber för sitt folk som han gjorde tidigare. Vid Sina i berg. Vers 19. Förlåt nu detta folks missgärning. Efter din stora nåd. Så som har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit. Då sa Herren, jag förlåter dem enligt ditt ord. Men så sant jag lever och så sant Herrens härlighet uppfyller hela jorden. Av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken jag gjort i Egypten och i öknen. Och som nu har 10 gånger har frestat mig och inte lyssnat till min röst. Av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Så kommer det ett men igen. Men nu är det ett positivt men här. Men i min tjänare Kaleb är en annan ande. Och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit. Och hans avkomlingar ska ta det i besittning. Och så står det vers 30. Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovar er att få bo i. Ingen utom Kaleb Jefunnes son och Josua Nuns son. Och vers 38 står det. Av de män som har gått ut för att bespeja landet överlevde endast Josua Nuns son och Kaleb Jefunnes son. Guds helighet handlar om här alltså. En spännande händelse egentligen det här var, och jag läste det här så mycket nu. Men Guds ord är värt att läsas, eller hur? För det är spännande. Och jag har som sagt berättat jättemycket från Bibeln i mina dagar. För både skolbarn och andra också. Och det är bara mat egentligen. Om inte läser hemma så får du komma hit och lyssna. Förhoppningsvis läser ni hemma också, Bibeln. Men det här handlar om spejarna alltså. Det handlar om tro / otro. Och hur viktigt tron är egentligen här. Och tänk att i de här två männen, Kaleb och Josua, var det en annan ande, står det. Och det var trons ande. Trons ande. Tro, det är att lita på. Det är att lita på Gud. Vi är svaga, vi människor. Och tro och kanske tvivel går hand i hand ibland. Jag vet inte. Men jag önskar dig idag att vi ska få uppleva. Tänk, din trosbägare ska fyllas på. Men vad står det i Hebreerbrevet 11? Trons kapitel. Läs det kapitlet om och om igen. Trons hjältar, vet ni. Trons kapitel. Och vad är tro för någonting egentligen? Hebreerbrevet 11 och 1 och 2 står det att tron är en övertygelse om det man hoppas. Om det man hoppas, ja. En visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och så vidare. Trons människor står det som överskrift här alltså. Vi sjunger en sång så här att tron på Gud kan allt förvandla. Tron på Gud kan allt förvandla. Britt-Marie, hon förvarnar lite grann här idag att vi skulle klä på oss vapenrustningen som det står om i Efesierbrevet. Och vi kommer dit nu. Det här är en bild som jag tar med idag. Och sången vi har sjungit här förut, det handlar ju också om tro. Livet Petrus sång, vet ni. Hans liv egentligen den sången. Tron är den mörknar på färden. Tron är blott en står kvar. Men Jesus din vän ska det följa alla, ja, alla dagar. Tron är det världen förföljer. Ja, och så vidare i den sången där. Himmel och jord ska brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna. Löften av det står kvar. Ska vi öppna garderoben ifrån berättelsen i Moseboken om spejarna? De såg precis samma sak, de här spejarna. Tänk dig 12 stycken spejare, ledare är det i folket, som borde ha sett Guds under och tecken. Och det har de gjort också. Men nu står dessa 12 ledare framför folket och ska avlägga rapport. Vad har de sett för någonting? Jo, samma sak. Alla 12 exakt samma sak har de sett. Men det är då 10 som fokuserar på jättarna i landet. Och det omöjliga. Men två stycken, Kaleb och Josua. Kaleb och Josua som har en annan ande i sig. De fokuserar på Guds oerhörda möjligheter. De ska bli som en mumsbit för oss. Vi ser samma saker. Men har vi tro eller inte tro? Ska vi öppna garderoben? Ska vi öppna bönekammaren här idag nu? Och klä på oss den andliga vapenrustningen. Vi ska läsa Efesierbrevet 6 och 10. Och framåt så står det så här. Hänger ni med? Efesierbrevet 6 och 10. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. I hans oerhörda kraft står det i en annan översättning. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare i denna här i mörkret mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Sen ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter en beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga och så vidare. Jag tror att de flesta av er kanske har hört talas om det som kallas den andliga vapenrustningen. Det har jag hört sedan jag var liten om detta, om den andliga vapenrustningen. Men jag läser här nu igen och det är fler som har kommit och sagt att vi måste klä på oss vapenrustningen. Och det är som att det är aktuellt ännu mer nu. Och jag själv har levt i det här också ett tag faktiskt. Och andra har sagt på andra platser också till mig att vi klä på oss vapenrustningen varenda dag hemma. Och vi stryker blodet runt våra dörrposter hemma. Israels folk hade sin kamp att utkämpa mot jättarna i landet. Man tror ju att till och med att Goliat var någon släkt till de här jättarna i landet. Han var ju 3 meter lång. Ungefär som man ser någon bild, en liten mus som står vid egentligen en fot på en stor elefant. Så här, grrr, säger han. Så känner oss ibland kanske. Ibland, va? Men vet ni att om vi klär på oss den här vapenrustningen idag här nu. Så ska vi känna wow. Vad står det egentligen? Till sist blir starka i Herren i hans väldiga kraft. Punkt 1 här alltså. Vers 12. Så står det att vi är faktiskt i strid. Och vi strider. Nummer 1 då. Och vilka strider vi emot egentligen? Nummer 2. Ja, striden är ju som vi vet mellan Guds rike och mörkrets rike. Och våra motståndare det är alltså furstar och väldigheter. Furstar och väldigheter. Det låter ju maffigt, va? Furstar och väldigheter. Men var inte Guds kraft, var inte den väldig? Vi strider alltså inte i första hand emot människor. De är bara redskap för den verkliga fienden. Och här kan vi ta massor av exempel som vi tänker oss. Om vi kommer i, det kan vara släktfejder, det kan vara andra tokigheter som händer. Det kan vara vad som helst egentligen. Och vi är arga på människor. Eller hur? Jag brukar skoja det med mina barn, vet ni, att Det där med att vi brinner ju som Stig säger att vi... Jag har varit på i 33 år och berättat om Jesus. Och vittnat till människor överallt. Jag har försökt att gå fram. Och en gång var jag jobbade på Hönö utanför Göteborg. Hönö vet ni. Och gick runt och delade ut ett ortsnummer tidningen Dagen. Ja. Så kom jag till man där och gav en tidningen Dagen. Men jag fick en riktig käftsmäll nästan indirekt i alla fall tillbaka. Nu får ni ta det här det jag säger nu. För det sa han alltså. Och det ordet finns med i ordlistan. Men han sa så här till mig. Du kan ta din Dagen och stoppa upp i häcken. Och så. Ja. Det var som bara. Okej. Okay. Så nytta hade jag det vittnesbördet. Det var ju en människa som fick säga en dum sak till mig. När jag var ute. Fast det var egentligen, jag tog nästan på humor sen. Vet ni, vapenrustningens syfte. Det är faktiskt för att vi ska kunna stå emot fiendens angrepp. Och driva bort honom. Vers 11. Ni kan, står det. Ni kan, om vi har rustningen på oss. Ni kan stå emot fiendens angrepp. Och vapenrustningen här som vi läste upp här. Den hjälper oss att stå emot fienden. Och faktiskt behålla fältet, står det. Behålla fältet. Vi behöver inte backa utan vi får gå framåt istället. Vers 13. Därför behöver vi ständigt vara iklädda den här vapenrustningen. För det är nödvändigt. Och så står det i vers 11 också igen att vi behöver ta på oss hela Guds vapenrustning. Hela Guds vapenrustning. Ta på er, står det. Ta på er. Det är faktiskt en befallning i Bibeln. Det är inte bara ett förslag utan en befallning. Ta på er hela Guds vapenrustning. Och så står det i vers 14 vi läste att ni ska stå fasta, står det. Inte då backa. Stå alltså fasta. Första Petrusbrevet kan vi läsa också. Kapitel 5 och vers 9. Första Petrus 5 och 9. Om ni älskar att bläddra i Bibeln här så gör det. Första Petrusbrevet. Kapitel 5 vers 9. Så står det. Ja, vi kan ta 8, vers 8 då också. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd emot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. Orubbliga i tron. Tron är här ännu en gång viktig alltså. Att göra motstånd, stå fasta, säger alltså Bibeln. Om vi ska tillsammans nu då ska ta varje del här och klä på oss där nu då. Så kan vi börja då som Bibeln gör här nu med sanningens bälte. Sanningen som bälte. Och vem är egentligen sanningen? Jo, det är Jesus. Jesus är vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen, sanningen och livet. Sanningens bälte ska vi klämma på oss nu. Och det håller ju upp pansaret. Som kommer senare. Efter här nu. Och bältet, sanningens bälte. Jesus bältet egentligen. Det sitter ju runt våra höfter. Här läste jag på ett ställe faktiskt. Att det kan man ju faktiskt ta som en bild. Höfterna. Varför ska sitta just runt höfterna? Det får man tolka som man vill. Men att det ska vara ett skydd. För man vet ändå att det finns mycket sexuella frestelser. Mycket sexuell synd i världen. Som kan fresta också oss kristna. Det finns mycket porrsurfande i kristenheten också. Men sanningens bälte skyddar oss här runt höfterna. Nummer 1. Sanningen som bälte. Ska du ta dina händer och spänna på dig i bältet tillsammans med mig? Vi gör det nu. Jag gör det i alla fall själv här nu framme. Så. På med sanningens bälte. För Jesus är sanningen. Det andra, det var ju rättfärdighetens pansar. Och sanningens bälte håller alltså upp pansaret som sitter runt hela kroppen här uppe. Och Jesus är våran rättfärdighet. Han är vårat pansar. Och pansaret var ju framförallt till för att skydda soldatens hjärta. Vi kan få hjärtesår i krig. Men låt Jesus omsluta och skydda dig mot känslomässiga sår. Vad står det i psalm 51 och vers 12? Jo, det står så här att skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Blir du sårad i hjärtat här inne? I din känsla, det är ju pumpen, det är det viktiga vi har. Då kanske du sänker blicken och tappar din frimodighet. Men be igen idag att skapa i mig ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Jesus är rättfärdighetens pansar. Nummer tre, så var det beredskapens eller villighetens skor. Att gå ut med fridens evangelium. Och vem är våran frid? Jo, det är Jesus som är våran frid. Genom hans frid får vi beredskap för strid, var någon som sa. Vi får en vilja att se människor bli frälsta. Inte bara känslor, utan beslutsamhet och viljebeslut. Jag vill det här verkligen. Det finns så många som säger, jag vill inte, jag känner inte för. Och man känner efter hela tiden. Men jag har beslutat mig för att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Jag har beslutat mig för att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Vad står det i predikaren? Har ni läst predikarboken? Kapitel 11, vers 4. Det står så här. Den som spejar efter vind får aldrig så. Den som skådar efter moln får ingenting skörda. Nej, det var mulet idag. Nej, nu regnar det igen. Och nu är det hemskt att se och så. Jag läser igen. Den som spejar efter vind får aldrig så. Och den som skådar efter moln får ingenting skörda. Beredskapens eller villighetens skor. Att gå ut med budskapet om frid. Att gå ut med budskapet om Jesus. För det fjärde, nu är vi framme vid rubriken som bara var liksom en av många saker. Ska vi greppa trons sköld? Trons sköld. Här är vi framme vid tron igen, vet ni. Kaleb och Josua hade trons sköld. En annan ande. Trons ande. Vi behöver pumpa in trons ande ibland oss och bland allt Guds folk. På Guds oerhörda möjligheter. Tag dessutom trons sköld. Håller man trons sköld här nere någonstans eller? Bakom ryggen kanske? Nej, upp med trons sköld här någonstans. För du måste ju skydda dig nu. Trons sköld. Och den ska släcka den ondes alla brinnande pilar. Den ska släcka den ondes alla brinnande pilar. Hur viktig är den då? Vi kanske håller i otrons sköld i andra handen och försöker liksom hålla sådär. Vet du om en sak? Att Jesus är din sköld. Jesus är din sköld. Och vad står det ännu en gång i Hebreerbrevet 12 och 2? Jo, det står så här. Att låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Så ni inte förlorar modet. Vet du om en sak? Att Jesus står emellan dig och fienden. Han är din sköld. Han är din sköld. Lita på honom. Och så har vi fem. Frälsningens hjälm. frälsningens hjälm. Har ni hjälm på när ni cyklar? Det var inte jag. Förlåt. Vet du vad det står om frälsningens hjälm? Jo, det står ta emot, står det. Ta emot frälsningens hjälm. Vi ska ju klä på oss. Vapenrustningen, står det. Den ramlar inte bara på oss. Om vi öppnar garderoben så ramlar alla grejerna på oss. Utan vi ska ta på oss aktivt. Men här står det faktiskt nu. Ta emot frälsningens hjälm. Det är en del i påklädandet. Men det är en fantastisk gåva alltså. Frälsningens hjälm. Ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Det är en gåva till dig. Vi har igen då Johannes 3:16. Pränta in den. Så om jag ringer och väcker klockan 4 i morgon bitti ska det bara rabblas upp. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Och vad står det i Efesierbrevet 2 och vers 8-9? Det kan inte 8 tror jag det är. Jag läser, citerar här nu, men det står så här att ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva utan Guds gåva är det. Vilka bibelord. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Ty Guds gåva är det. Hjälmen skyddar huvudet mot tankarna. Negativa tankar. Tvivelstankar. Den är jätteviktig, eller hur? Frälsningens hjälm. Fienden vill bara bombardera din skalle med tvivel. Och otrostankar i huvudet. Och negativa tankar. Vi blir som de 10 spejarna som står och säger åh, jättarna där borta är livsfarliga. Ta emot frälsningens hjälm. Och den sista delen i den andliga vapenrustningen. Och grip andens svärd som är Guds ord. Men det står faktiskt inte så i folkbibeln, tror jag, som man citerar nu. Det står faktiskt ta emot där också. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd. Så står det. Andens svärd som är Guds ord. Jag är ingen hejar på grundtexten, vet ni. Om jag råkar se någon annan sagt det så säger jag grundtexten säger. Men jag kan inte. Men det står faktiskt här i grundtexten. Rema är ett ord. Och det handlar om Guds uppenbarade ord. Den helige ande uppenbarar Guds ord för oss. Det var alltså andens svärd som är Guds ord. Andens svärd som är Guds ord. Hur viktig är det inte? Den helige ande uppenbarar Guds ord för oss. För vet du om en sak? Att Jesus är också ordet. Vad står det i Johannes 1:1? Hur börjar Johannes evangelium? I begynnelsen fanns ordet med stort O. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Jesus är ordet. Vers 18 liksom blir en riktig sela efteråt, till att säga. Eller Abba. Amen. För vi ska bära vapenrustningen, står det, under bön. Vers 18. Iklädda och be. Och tala i tungor. Så mycket du orkar. Om du kan. Om du har upplevt en helig ande i ditt liv. Tala i tungor. För du ska klä på dig vapenrustningen som ett skydd genom bön och åkallan. Ska vi läsa vers 18 igen? Så står det så här. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Hör ni? Vad är Bibelns kortaste vers egentligen? Vet ni det? 1 Tess, va? Någonstans 5. Ja, Det står: be ständigt. Eller den jätte folk, nej, 1917, bedjen oavlåtligen. Det är inte så lätt, va? Men det står det att vi ska klä på oss Guds andliga vapenrustning under ständig åkallan och bön. Hittar ni Romarbrevet så ska vi läsa det också nu till sist. Romarbrevet kapitel 13. Rom 13. Och vers 12-14. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Ja, vi kan nästan stanna där. Det följer en massa saker där. Men jag tar det igen. Det var bara vers 12 nu. Nej, vi tar alltihop. Okej. Låt oss leva värdigt. Det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet. Inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus. Och ha inte en sån omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Men vi kan ta 12:an igen bara till sist. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Sammanfattningsvis, vet ni om att Jesus är din rustning? För Jesus är sanningen som omsluter dig. Jesus är din rättfärdighet. Jesus är din frid. Jesus är din sköld när du tror. Och Jesus är din frälsning. Och Jesus är ordet som går ut som ett svärd och påminner dig varje dag om detta. Ja, jag tycker det är fascinerande med det här faktiskt. Det måste jag säga själv. Och jag säger till mig själv att fienden vill bombardera mig med otro också. Och tvivel och grejer. Och slå ner i skoskaften. Han är duktig på det. Men jag har gett mig den på att jag ska klä på mig nu. Vapenrustningen varje dag. Till skydd. Och jag rekommenderar dig att göra detsamma faktiskt. Och igen säger att när man öppnar en garderob så ramlar det inte värde på dig. Utan du måste klä på dig aktivt. Det här som heter den andens vapenrustning. Och han vill fylla oss med tro. Fylla oss med tro på hans oerhörda möjligheter. Och jag ska sluta igen och läsa där Jürgen Klopp började. Han säger så här igen. Vi måste skriva en ny historia. Vi måste byta tvivlare till drömmare nu. Amen.